Välkomna till Seghopp, episod 13. Du lyssnar just nu på Viktor,
Liljon
och Storjon.
Vi sitter ju ganska tidigt för en gångs skull på en söndag förmiddag och spelar in.
Ja.
Det är nästan som man är så här morgonvaken med lite grus i ögonen. Eller vad säger ni?
Ja, faktiskt.
Allt detta beror på att Liljon nu ska åka till New York.
Ja, jag ska bort drygt en vecka och komma bort lite från Stockholms stad och få inspireras av Storäpplet.
Kanske shoppa lite spel också.
Kanske shoppa lite spel, men mest åka dit för att jobba i annat syfte då.
Jag vet att du letar efter Metal Gear Collection väl?
Nej, den har ju beställt.
Har du hittat den nu?
Den fick jag ju hem förut ju.
Ja, just det.
Den har ju visat sig.
Den står i hyllan nu, Legacy.
Yes, eBay is the shit, säger jag.
Men det kanske finns några feta utgåvor av andra spel du kan hitta där.
Kanske Bloodborne Collectors kanske?
Ja, just det.
Just det.
Den kanske du skulle köpa.
Dollarn har ju gått upp, men det är fortfarande billigare.
Ja,
är det
precis.
Ja, än i Sverige, absolut.
Ja, okay.
Men det man vill ha är ju någon så här feta utgåva som inte finns här i Sverige.
Ja, men precis. Man bara kan limma in den och aldrig öppna den.
Ja, men exakt. Jag köpte ju den här Legacy Collection Metal Gear när jag var där senast, för då fanns det ju ingen, liksom, de hade inte sagt att den skulle komma till Sverige då.
Nej.
Men sen kom den ju till sist.
Ja.
Om en väldigt limiterat, uppfattar jag det som.
Alltså den var väldigt svår att få tag på. Jag hade ju beställt den och hela den här grejen när den kom. Men jag vet inte varför jag inte köpte den då. Jag tänkte väl så, jag kan ta den vid senare tillfälle. Ja. Det var väl något annat. Men sen, som sagt, har jag ju förgäves försökt få tag på den här på något sätt. Och den enda utgåvan som går att få tag på i några så här sunkiga, svettiga spelbutiker, det är ju liksom utan artbooken eller någonting sånt.
Ja, det finns en sån.
Ja, det finns en utgåva med bara spelen och den är helt värdelös. Liksom. Ja. Man vill ju ha hela...
Den kompletta liksom.
Exakt.
Speciellt när man har en sån här fin hylla som du har här.
Ja, men
som
vi nämnde förra avsnittet. Den står ju så fint här nu. Ja. Så då för ett par veckor sedan i alla fall så hittade jag den faktiskt i mint condition i USA. Så då beställde jag den via eBay. Fick hem den på en vecka.
Men har du tankat ner en massa spel nu på din Vita eller datorn som du har på flyget?
Ja, alltså jag har en del backkatalog med mig faktiskt. Jag har fortfarande hållit på med God of War-collectionen. Och sen har jag faktiskt Metal Gear 2 och 3 nu också på Vitan. Så de blir nog köra. Det vore jävligt kul att köra tankeruppdraget när man ändå är precis där liksom.
I New York.
Sitta på Washington Bridge och bara
spela. Här han hoppade ner.
Alltså förbereda dig för extas.
Ja, exakt.
Ja, vad grymt. Ja, det är ju lite tid att fördriva det på flyget så.
Ja, precis. Jag har dessutom inte kört klart Castlevania så att
Okay. Det just det. Då har du ju fullt upp.
Exakt.
Alltså när vi ändå pratar om awesome spel, för allt du har rabblat nu låter ju kalas.
Ja.
Så kom det ju en awesome news den här veckan. Att Square Enix har annonserat Deus Ex, Mankind Divided. Det bara såg liksom en bomb.
Alltså den trailern.
Jag minns när man såg Icarus-trailern från det första spelet. Och det var ju klara vibbar av den.
Ja, men verkligen.
Fast på knark.
Vi var ganska stora fans av förra spelet, du och jag, Storjon.
Ja,
Liljon, du har inte lirat det, va?
Jag har ju fortfarande inte det.
Nej.
Men jag ser ändå fram emot tvåan på något sätt.
Ja, du var jävligt pepp på trailern, vilket var kul.
Ja, det verkar fett.
Som inte kört det förra, men det tyder ju på att det var en jävligt cool trailer faktiskt.
Den var riktigt, riktigt bra gjord.
Och även fast den är CG, det kan man tycka är lite tråkigt, man vill gärna se lite gameplay.
Jo. Ja.
Så alltså, den var ju ändå cool. Alltså.
Ja, det var riktigt, riktigt cool. Men det blir spännande sen, förhoppningsvis lär de ju visa upp någonting nu på E3, lite gameplay.
Ja, det kommer de förmodligen göra.
Ja.
Absolut.
För liksom, frågan är när de släpper det här spelet, vi har ju snackat lite om det här och vi har lite olika åsikter. Det de har visat upp nu, alla screenshots och sådär, det ser ju fantastiskt ut, alltså verkligen toppen. Och de visade även upp lite bilder från motorn förra året.
Ja.
Så det verkar som att de har haft väldigt mycket på plats för ganska länge sedan.
Ja.
Och de visade även upp boxarten till spelet, alltså Final, den som kommer vara på boxen när spelet väl släpps. Jag tycker att allt det tyder på att det kommer släppas senare i år. Men Storjon är lite mer kritisk.
Jag ställer mig kritisk det för att jag minns att det första Deus Ex Human Revolution blev kraftigt försenat.
Mm.
Det är också en tydlig release. Allt var klart. Icarus-trailern var släppt. Alla satt med liksom och var överlyckliga.
Ja.
Och sen så bara bam, typ nästan ett år försening.
Men kan de inte ha lärt sig sina misstag den här
gången? Nej, eftersom Rocksteady gjorde exakt samma sak med Arkham City och nu även med Arkham Knight. Och jag har ju också den här taktiken att jag gillar att bli positivt överraskad. Så jag har ställt in mig på 2016. I och med att liksom hela det här spelåret är ju nästan lite spelåret som försvann. Alltså det kommer tunga titlar, men det är långt mellan.
Alltså jag tycker bara Phantom Pain kommer väga upp alla spelen som inte kommer i år.
Jo, det är sant, det är sant. Den ger spel värd tre spel.
Men jag var så otroligt sugen på det när jag såg det. För det, som jag sagt, det ser ju verkligen fantastiskt ut.
Ja.
Och Adam Jensen, han är huvudrollen i spelet, han är fan badass alltså.
Det var riktigt bra gjort.
Jag längtar att få spela som honom igen.
Han verkar lack nu också. I like it.
Ja, det är det bästa.
Ettan fick väl jävligt bra reviews.
Ja, men det fick det. Och det var jävligt bra också. Det som var lite tråkigt med det var att Det liksom var en sån här fake open world lite sådär.
Okay. Alltså
det var mest en ganska stor hub-värld.
Ja, okay.
Det hade varit bättre med lite större open world och att valen man gjorde spelade lite större roll också.
Mm. För jag vet egentligen inte varför jag aldrig spelade det.
Nej.
Det är ju jättekonstigt nu så.
Men det var ju samma sak för mig också. Jag köpte ju inte det när det kom. Men sen jag fyllde år så fick jag det av Storjon.
Ja.
Och så hade jag det liggande i min lilla spellåda hemma i typ 4 månader. Sen hade jag verkligen ingenting att spela en period. Så bara, men jag kollar ändå in det här. Då. Sen var jag helt hooked. Alltså.
Ja. Jag tycker faktiskt att balansen story, stealth och action och utforskande var helt klockrent. För att du kunde ju alltid ta typ 3 olika vägar in till var du än skulle.
Ja.
Det fanns alltid en air duct, det fanns alltid röja rakt in, det fanns alltid hacka kamerorna så att de förstörde fienderna inifrån.
Mm.
Ja, det var såna här otroliga liksom stealth-uppdrag som alla vi tre uppskattar.
Ja. Ja, men Mankind Divided ser vi verkligen fram emot.
Ja,
det ska
verkligen
bli ruskigt grymt. Men sen hade vi en liten deppigare spelnyhet i veckan också, och det är Nintendo som är det again, alltså Storion. Vad är det som har hänt?
Ja, det är ju så här att det väldigt uppskattade Angry Joe Show som finns på YouTube.
Fantastisk kille.
Ja, han har väldigt roliga reviews och mycket let's play och sånt där.
Mm. Alltså reviews är så jävla långa bara, typ så 40 minuter.
Jag älskar det.
Okay.
Alltså när jag var inne i Dragon Age-beroende, då var det underbart att se hans review.
Ja.
Alltså varenda ord var så här,
ja, alltså hans Destiny-review är helt klockren. Alltså.
Ja, den är underbar.
Ja, eller hans sågning, som jag vill säga, kanske.
Jag tror det blev årets most disappointed på hans lista också.
Ja, det förstår man ifall man har sett hans recensioner i spelet.
Ja, men då är det i alla fall så att han har nu totalt valt att bojkotta Nintendo för att han spelade Mario Party, en film, och fick då ett väldigt argt brev från Nintendo som sa liksom att nu är det dags att du lägger ner.
Jaha.
Och jag personligen tycker att jag är lite kluven för det här.
Mm-hmm.
För att alltså Angry Joe och PewDiePie, de här giganterna, när de spelar Nintendo-spel, då är det ju liksom gratisreklam för Nintendo.
Ja.
Och jag förstår den sidan. Men jag förstår också att som företaget det svider lite att de här killarna tjänar ganska mycket pengar.
Ja.
Och att de bara tar något som finns.
Ja.
Alltså jag vet inte, vad tycker ni? För jag förstår bägge sidorna i det här.
Ja, men alltså, Nintendo har ju ganska mycket varit emot hela den här grejen med att kunna streama spel på Twitch.
Ja.
Vilket är helt jävla ofattbart. Men det är ju helt i linje med deras liksom, filosofi som vi har pratat om tidigare, att vi har ingen koll på läget.
Arga japanerna sitter med händerna i kors och bara skakar på huvudet.
Ja, för Nintendo, de frågar ju Nintendo liksom, varför vill ni inte ha Twitch på en konsol till exempel?
Mm.
Då sa Nintendo att vi anser inte att det är kul. Så det är liksom Nintendo som bestämmer åt oss användare vad vi ska tycka är kul.
Ja.
Alltså,
ja.
Det var i alla fall, vad är det för jävla inställning?
Det var i alla fall positivt egentligen att de visste vad Twitch var, med tanke på hur lite koll de var på andra grejer. De kunde lika gärna bara vara, vad är det?
Ja. Alltså det är ju helt bananas. Men grejen var då alltså att Angry Joe, hade han streamat det här spelet eller hade han gjort en dålig recension? Vad var det?
Nej,
de lackade
han satt
på, liksom,
och spelade med sina kompisar Mario Party. Så det var alltså ingen recension, utan det var en ren let's play.
Men det är ju bara reklam i så fall.
Ja.
Jo, men det är det här att alltså till exempel Angry Joe behöver Nintendos produkter för att göra sin grej.
Ja.
Och tjäna pengar.
Men så länge han har köpt spelet själv så får han göra vad fan han vill med det.
Absolut, men han tjänar ju ändå pengar på det.
Ja.
Medan Nintendo behöver ju inte Angry Joe.
Nej.
Så jag förstår liksom den här sidan att han, det är den här känslan av att han känner att han äger möjligheten att göra vad han vill och tjäna pengar på det.
Ja, det är det.
Och det är det, alltså alla filmer man har köpt sedan 80-talet står ju det här, you have no right to show this on a bus. Och allt där. Och det är det här, den här digitala världen vi är nu, så är det lite luddigt.
Ja, det är det.
För jag tycker att det är ju kanon. Jag förstår Angry Joe.
Mm.
Men jag förstår också att kanske att Nintendo borde ha en liten del av vinsten.
Ja.
Alltså nu, jag tror de krävde, vad var det, 40% av revenue.
Ja, det är ju fruktansvärt mycket.
Det har jag ingen riktig källa på i huvudet, men jag tycker det är lite mycket.
Ja.
Men absolut en liten cut.
Nej, det håller jag inte med dig. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt. Nej,
jag tycker både PewDiePie
ett stort spelföretag som Nintendo, nej, jag tycker inte att de behöver några pengar där faktiskt.
Jag kanske är lite old school där, men jag får spelvärlden emot mig som vanligt.
Alltså, en liten indie-studio, absolut. Men jag menar, det är Nintendo. Alltså,
ja, nej, men Nintendo gigante måste ju, som jag har sagt många, många gånger, de måste ju fan get with the times. Alltså,
ja, de måste steppa upp.
Ja, att de inte ens låter spelare streama deras spel när till exempel Microsoft och Sony låter spelare streama sina spel på Twitch och på PlayStation 4 kan man ju även dela med sig spelet med, liksom, virtuellt.
SharePlay liksom. Ja, men det här,
SharePlay. Ja. Fast det måste jag faktiskt säga, SharePlay har varit ganska dåligt än så länge.
Ja. Har det inte funkat bra?
Jag har inte testat det efter en uppdatering.
Alltså det funkar ganska bra när man kör, men grejen är att det är massa spelbolag som har lagt in restriktioner på sina spel. Så då säger de, nej men det här spelet går inte att spela med SharePlay. Och det blir allt vanligare, så det känns som att hela funktionen har liksom, bara liksom, ja. Det funkar, alltså det funkar inte, och det är spelföretagen som bestämmer det, för de vill inte att jag ska kunna köpa ett spel så kan ni två spela mitt spel, alltså. Nej. De vill att ni ska köpa det också. Mm. Så det känns inte som att Sony har fått stöd för den funktionen ute hos spelutvecklarna, vilket är väldigt tråkigt.
Kanske ett work in progress då.
Ja, men absolut, så verkar det vara.
Jag och några kollegor stod och snackade lite angående det här med PlayStation Now. De bara, finns det ens? Vad hände där? Liksom?
Det finns i USA.
Det finns ju i USA, ja, men har ni hört någonting liksom?
Nej,
om
de har inte sagt någonting om Europa. Eller de sa ju 2015 att ska komma det här året. Men det har inte blivit någonting hittills. Och vad jag har hört av de som spelar i USA, så är det inte så här, det funkar inte helt klockrent än. Nej. Så jag antar att de vill liksom göra så att tjänsten funkar helt felfritt sen släppa om till resten av världen.
Alltså, tänk om man kunde ha hela PlayStation 1 och PlayStation 2 backkatalog.
Ja, för det är det den här tjänsten går ut på, att man kan streama PlayStation 3-spel och PlayStation 2-spel även, tror jag faktiskt.
Men är det lagg som är problemet då kanske, eller?
Ja, men det är det.
Men
det,
de har ganska dåliga uppkopplingar i USA, så att vi, för oss så skulle det gå mycket lättare.
Ja, absolut. Ja. Det tror jag att det kan faktiskt stämma. Men sen har jag även tänkt på en sak nu senaste tiden, att det läckte ut för några dagar sedan. Det var en fransk sida som la upp att det kommer en Uncharted remaster på ettan, tvåan och trean i liksom samma box.
Ja.
Och då börjar jag tänka lite på det här remaster som vi har hackat otroligt mycket på i den här podcasten. Men samtidigt så är vi väldigt, det är lite dubbelmoral där.
Ja, det är väldigt,
vi är väldigt
dubbelmoral.
Selektiva. Ja, när vi hör om en remaster som vi tycker är liksom så här, vad fan, vem vill ha det här? Ja. Då är vi väldigt negativa mot remasters. Men när det kommer en remaster på ett spel som vi tycker om, då är det så här, fuck yeah, remaster!
alltså day one edition. Ja. Står och hänger på låset. Alltså Uncharted, alltså trilogin remaster. Alltså,
Jag köper det på, jag hänger på låset, absolut.
Ja,
jag ska ha den.
Ja.
Men samtidigt kommer jag fortsätta tycka att remasterkulturen är lite halvruten.
Alltså, vi måste bara ta en diskussion utanför podcasten hur vi ska förhålla oss till remasters framöver. Alltså.
Ja, verkligen.
Just nu så är alltså, det bara upp och ner och fram och tillbaka.
Alltså. Så länge det är en remaster som är levererad av Naughty Dog, då står jag på dag ett. Alltså, så är det bara. Ja.
Jag har ju skaffat nu remastern på Devil May Cry som kom.
Du har inte berättat någonting om det.
Nej, och de har ju biffat upp det då till 60 frames per second och även ökat upplösningar och texturer och hela allt det liksom.
Ja.
Men det som är ett försvar till den remastern, det är att prissättningen på den remastern var som den bör. Alltså det kostade typ 369 kronor till när det kom. Det var liksom inte fullpris som till exempel Dark Souls 2 remastern som kom nu, så kostade liksom 639 digitalt day one liksom.
Det är vansinnigt.
Ja, det är det.
Och det tycker jag är galet. Jag tycker att remasters bör vara billigare.
Och vi, alltså återigen det här med att digitala spel inte är billigare. Alltså det ska kosta lite mer att gå och köpa i butik och du har skivan, men köper du digitalt, alltså priserna måste ner. Vad fan händer alltså?
Alltså då börjar det bli lite bättre. För de lägger ju in lite så här reor och sånt.
Jo.
Och som inte dyker upp i butik.
Men det känns mer som att de gör det bara för att så här, men det här spelet, det har sålt sist så där, men jag vet att sänker vi det 200 spänn, då kommer alla köpare som har velat ha det. Så gör man det. Sen, då fångar de upp det. Fångar upp en så jävla bra.
Grejen är också att skulle ni börja hänga på Steam, så skulle ni se vilka vansinniga rabatter de har hela tiden.
Alltså jag skulle impuls köpa alldeles för mycket spel på Steam.
Ja, du kan ju kolla på min Steam-lista. Det är en tredjedel liksom impulsgrejer som man bara, 80% rabatt, jag köper direkt, bam. Och sen så blir det nästan inga spel.
Ja, man hoppas att det kommer till Xbox One och PlayStation 4 framöver, att de här liksom riktigt feta reorna. Men å andra sidan har vi då, vet du, PlayStation Plus och vad heter det, Xbox-tjänsten?
Games for Gold.
Games for Gold, just det, där man faktiskt får gratis spel ibland.
Ja.
Och det kan ju vara, ibland kan det vara stortitlar faktiskt. Så det är ju väldigt positivt tycker jag.
Ja, jag tycker att det har varit senaste tiden faktiskt förhållandevis bra. Just den här månaden var väl inte lika rolig, men ibland så smäller det till.
De målar samtidigt in sig lite i ett hörn, måste jag säga. Jag läste en diskussion om det här på nätet för några dagar sedan, att det är väldigt många som när jag vet det utannonseras nya typ indiespel och sånt där. Då är det väldigt många som skiter och köper det day one, för de tänker det där kommer på liksom PlayStation Plus om 3-4 månader, kan jag ta
det är absolut ett problem.
Ja, så de skapar lite problem för sig själva där faktiskt.
Där kan jag dra ett perfekt exempel, det är på Apes Odyssey. Det var ett sånt spel som när det släpptes, när remastern, så kände jag så här, fan, det där vill jag ha direkt alltså. Men det där är så här, det är ett så typiskt spel som kommer på PlayStation Plus. Ja. Och så gjorde du det för en månad sedan.
Och då är exakt samma sak som jag gjorde där också. Ja. Samma sak med The Swapper som vi pratade om för länge sedan.
Och det är ändå inga dyra spel heller.
Nej. Så att, nej. Men jag kände liksom att ja, men jag har andra spel att spela nu och det här kommer säkert komma om 3 månader. Ja, men det skiter i det. Och så pang, 3 månader senare så är det där.
Ja,
så jag hade ju rätt liksom.
Ja. Men jag tycker att PlayStation Plus borde byta taktik lite, för PS4-spelarna är ju alltid indie-spel.
Ja.
Och ska nästan, de bara variera liksom, och släppa kanske nu, till exempel när den har funnits ett tag, Killzone, Shadowfall.
Ja. Absolut.
Då bara som man varierar, för nu är det ju ren indie-släpp på PS4.
Ja,
känns
ja. Men fan vad de blir promotade alltså.
Ja. Jag kan tänka mig att det kommer komma senare i år, kommer komma liksom release-spelen till PS4 kommer nog börja komma som plusspel.
Definitivt.
Ganska snart faktiskt.
Ja, det är för att det har varit för kort efter release, eller?
Ja,
det är fan ett och ett halvt år sedan ändå.
Ja, det är ett tag sedan.
Ja, vad tiden går.
Ja, men det är någonting som kommer tror jag absolut framöver. Jag har ju levt en liten retrobubbla nu den senaste veckan, och du också Lilian, eller hur?
Jajamän, det var skönt att åka tillbaka på nostalgitåget.
Ja, men verkligen, för både du och jag har ju spelat det 80-tals osande spelet Axiom Verge.
Jajamän.
Som nu äntligen har släppts till PlayStation 4, och jag har ju sett fram emot det här väldigt länge.
Ja, du fick ju med mig på kroken där lite också.
Ja, men verkligen, jag hade haft liksom ögonen på det här lite grann, för jag hade sett att det såg ut som ett sådär gammalt NES-spel, och det tilltalade mig väldigt mycket.
Precis.
Och jag hörde att det skulle vara den här genren då, som jag älskar så mycket, som vi har tjatat om tidigare, där Metroidvania.
Precis. Mm.
Att det är liksom mycket utforskande, man hittar power-ups och tar sig vidare.
Ja.
Mm.
Och jag måste säga att jag har inte blivit besviken.
Nej, det verkade så. Du har spelat väldigt, väldigt många timmar.
Ja, jag har ju klarat det nu, och jag tror det landade på 17 timmar till sist. Alltså,
det är långt.
Ja, jäklar.
För en sån här liten, vad ska man kalla det, 16-bitar sidescroller, eller?
Ja, men, ja, 8-bits är det faktiskt.
Är det 8-bitar? Ja, men absolut, det ser ju mer ut. Alltså.
Ja, men man skulle väl kunna kalla det new retro eller någonting.
Ja.
Men det är ju liksom 8-bits grafik blandat med moderna effekter på något sätt.
Ja.
Till exempel när du spöar en boss, då exploderar de i värsta liksom havet av partikeleffekter, och det är ju någonting som inte skulle kunna gå att göra på NES.
Ja, det är så sjukt snyggt.
Så det är liksom nytt blandat med gammalt, och det är
precis som det,
coolt.
Det är så här som vi pratade om med Hotline Miami också, att även om det är så här gammal grafik, så får de in de här små detaljerna så jävla bra.
Precis.
Och det gör de även i det här spelet.
Och det är det som är så fett tycker jag. Så.
Ja,
det här spelet, det som är också jättehäftigt, är att det är en kille som har utvecklat det helt själv.
I fem års tid. Helt otroligt.
Alltså, riktigt.
Och det gjorde han, imponerande.
Det är på hans fritid alltså.
Ja, han har kört på sin fritid. Eller han började på sin fritid som en hobby.
Ja.
Men sen märkte han att folk fick upp ögonen för det här. Så det var det mer och mer att han sa upp sig på jobbet till sist, tror jag. Och nu körde han bara på det här.
Kickstartade han det eller?
Nej, det tror jag faktiskt inte att han gjorde. Men Sony hoppade på tåget ganska tidigt och såg till att det här skulle bli ett exklusivt spel till PlayStation 4 och
fett.
PlayStation Vita, åtminstone ett tag framöver.
Good
för det ska
call.
Även komma till PC.
Ja.
Mm.
Och spelet handlar då om att man spelar som en nörd som heter Trace.
Yeah.
Som är en forskare som råkar ut för en olycka och precis. Vaknar upp då i så här, vad som ska kalla det. Alltså det är väldigt avancerat samhälle, men det är ändå lite så ancient på något sätt.
Jag minns inte vilket, säger de vilket år det är?
Nej, jag tror att hans olycka hände väl säkert typ i nutid.
Ja.
Men den här världen han transporteras till, det är ju väldigt, så här, väldigt high tech. Påminner mycket om Alien-filmerna på något sätt.
Ja, faktiskt.
Men nu när du säger det där, det är ju faktiskt rakt av rippat från Another World.
Yes, jag skulle även vilja säga att det är rakt av rippat av Half-Life 2 som du spelade
ja, just det.
förra året, och även delvis Half-Life 1. Att man har liksom råkat ut för en labbolycka, hamnar på en helt annan planet med avancerad teknologi.
Ja.
Så absolut, men han har ju lånat friskt från både moderna serier och lite äldre serier.
Mm.
Och det är det som jag tyckte tilltalade mig så mycket när jag hörde talas om det spelet första gången.
Ja.
För han har ju bland annat nämnt influenser som Rygar, Contra, och jag tycker även att det påminner om ett spel som jag tyckte om väldigt mycket till NES, som heter Journey to Silius.
Mm.
Jag vet inte om någon av er har spelat
det. Jag spelade det.
Musiken även i Action Verge är också grym. Alltså.
Ja, den är så fet. Alltså bara introsekvensen när man bara kommer till menyn. Alltså.
Ja.
Oh.
Men en sak som jag däremot vill klaga på lite, det är ljudeffekterna i spel som ibland, alltså de är lite hårda kan man säga.
Ja, vi pratade lite om det där, och jag vet precis vad du menar. Man kan väl säga att spelet är väldigt, väldigt hårt mixat. Jag vet inte om det är någon viss typ av limiter som ligger på, eller om det är bara för komprimerat helt enkelt.
Ja, men det känns som att mycket ljudeffekter, han vill ha den här retrokänslan, och då ska det vara lite liksom, vad ska man säga, skrapande hårt. Men som sagt, det här gäller inte musiken, det gäller bara ljudeffekterna, till exempel när du skjuter fiender och sånt där.
Ja, nej, men det är väldigt hårt mixat, det håller jag med om faktiskt. Ja. Det ska bli intressant sen när man kör det på den handhållna vitan faktiskt. Ja, men jag grämmer ju lite för att det inte har hunnit släppas nu, för jag hade så gärna velat ha det och spela vidare på planet.
Ja.
Men jag får väl helt enkelt vänta och hoppas på att det kommer nu till sommaren i alla fall. Ja. Men då när man kör med lurar i alla fall, så får vi passa. Se hur det gör sig.
Och passa öronen alltså.
Ja, precis. Inte
nej, men som sagt, han, Thomas Hapta som har gjort det här spelet, han jobbar ju hårt med vita versionerna.
Ja.
Och han är ju helt ensam utvecklare. När credits-texten kommer upp i slutet av spelet så står det liksom enbart utvecklad av Thomas Hap. Så det är ganska coolt faktiskt, tycker jag.
Ganska bra har han gjort musiken också.
Ja, han har gjort allt.
Ja, det är helt otroligt.
Han är en multitalang. Jag läste på lite, han gjorde ett blogginlägg på PlayStation blogg förut.
Mm.
Där han skrev lite om utvecklingsprocessen.
Mm.
Och då skrev han liksom, ja, men jag började med att rita all art och sen började programmera och så gjorde musiken. Det var så här, shit, vad är det för snubbe egentligen?
Jag förstår när han kommer lockas av erbjudanden för att komma till studios och företag, och han måste ju bli en superstar av det här.
Ja, men verkligen.
Fan, vad kul.
Ja, nej, men det spelet som det här påminner mest om, det är ju det gamla Metroid till Nintendo 8-bitars.
Ja.
Det är just det här, Actionverse går ut på samma sak, att man kommer till den här planeten då.
Mm.
Man vet inte vart man är, man vet inte vart man ska gå någonstans.
Man vet bara att det kommer en röst.
Ja, just det.
Som berättar vart man ska, eller den ber om hjälp typ.
Ja, exakt. Mm. Men det droppas fortfarande bara in i en hel stor värld som du kan ta dig överallt nästan med en gång. Och ibland kommer du till liksom, du ser att det är en hög avsats, då fattar du, här måste vi säkert få en så här dubbelhopp eller någonting, som är riktig klassiker i de här spelen. Så det är liksom så progression-systemet funkar i det här spelet, att du kommer någonstans, kanske möter en boss, spöar den och sen får du en power-up som gör så att du kan ta det vidare.
Precis.
Mm. En sak som är ganska unik med det här spelet är att man får en grej som gör så att man kan glitcha fienderna.
Just det. Och det är lite unikt med det här, för att det ser ju ut som såna här grafikartefakter från gamla NES-konsolerna.
Det måste ju vara en hyllning till det.
Alltså. Ja, men det är det. Han Thomas Happ som sagt, han är ju som ni märker ett väldigt stort fan av just 8-bits spel.
Mm.
Och han sa att det bästa han visste var när man använde sig Game Genie eller lyckades glitcha spelet själv genom att typ dra ut kassetten eller någonting. Så att man kunde ta sig in på ställen där det inte var meningen att man skulle vara.
Just
han älskar liksom att glitcha spelet medvetet.
Mm.
Så därför har han byggt det här spelet ganska mycket runt just det, att kunna glitcha saker i spelet.
Precis, det är som en mekanik i spelet.
Exakt,
faktiskt.
För du, det här är som en liten tillsats till ditt huvudvapen då.
Mm.
Och då skjuter du en stråle som kan glitcha fienderna så att de blir en helt annan form.
Ja.
Till exempel så finns det fiender som skjuter ut andra fiender som liksom flyger efter och dödar dig.
Mm.
Men får du glitcha den där grejen, då skjuter den ut istället med liv som du kan ta upp.
Ja.
Och samma sak finns det fiender som dödar dig, men får du glitcha dem så blir de plattformar som du kan stå på istället.
Ja, coolt alltså.
Det är ganska ballt det där faktiskt.
Ja, jag har inte kommit så att jag har fått den än. Jag har väl kört ett par timmar bara, men jag är inte riktigt där än. Men jag ser fram emot det. Jag har ju sett glitcharna.
Och det finns enormt mycket så här power-ups och gömda saker i hela världen. Jag har tagit 100% nu och det var riktigt svårt att hitta vissa grejer. Alltså. Man får riktigt tänka till och utforska varenda hela millimeter.
Ja.
Man har även en stor så här laserborr som man kan borra in i väggar med.
Typ. Ja.
Och man fick bara försöka utnyttja den på varenda yta man hittade. Typ. Alltså det var riktigt kul, riktigt retro och hardcore. Liksom. Ja. Det var häftigt.
Om man inte kör som du gör, du klarade på 17 timmar och fick 100%.
Ja, jag körde på hard också, det var ganska svårt.
Men om man skulle köra normal, då är det väl kanske mer på typ 10 timmar? Eller?
Ja, men absolut. Och som sagt, alltså, ifall du inte bryr dig om att utforska varenda lite skrymsle i spelet, då kan du nog klara det på runt 8 timmar säkert. Ja.
Men då måste jag fråga dig, Lilian. Du som spelade Symphony of the Night nyligen nu har blivit introducerad till Metroidvania-genren.
Ja.
Mm. Kände du att du hade någon nytta av att du har spelat Symphony of the Night för att komma in i det här, eftersom det är samma typ av upplägg?
Absolut, alltså man fattar ju tänket direkt, alltså att du hittar liksom save points lite här och där, att det är där du vaknar upp om du skulle dö och liknande, och att det känns inte riktigt som game over när man dör, för man får ju behålla sina grejer.
Ja, just det. Det är ganska unikt för det här spelet.
Ja.
Alltså, ifall du sparar och så tar du vidare ganska långt, hittar lite vapen, hittar lite power-ups och så dör du.
Mm.
Då åker du tillbaka till den senaste sparpunkten, men du får ändå behålla allt det du hittade på vägen där.
Precis.
Det låter ju rätt härligt.
Så, ja, men det var så faktiskt, är det ju inte i Symphony of the Night.
Nej, det är ju inte i Symphony of the Night. Utan, så att det var ganska skönt med det här spelet.
Ja.
Men absolut, just det här att man tänker automatiskt till, bara, fan, här tror jag nog man skulle kunna komma in om man försöker. Och så bara, just det kunde man. Liksom.
Ja.
Att man får in det där tänket lite.
Ja, det är coolt.
Så det tycker jag absolut.
Det känns så smart när man lyckas klura ut något riktigt så här, svårt.
Exakt.
Också. Men det är svårt, ibland kan det vara svårt att se de här gömda grejerna, för just eftersom grafiken är så enkel så ser man liksom att bara, men där inne i väggen är det en tunnel. Aha, okej, men nu ser jag dem och tittar riktigt noga, men Alltså det är lätt att man missar ganska mycket.
Ja, det är det.
Och sen är det ju, grafiken känns ju som jag sa det väldigt inspirerad av också Alien. Just den här, jag tror han heter H.R. Giger eller någonting, han som har gjort det.
Giger,
ja. Alltså det känns väldigt mycket som hans stil och den är väldigt detaljerad. Så det är väldigt mycket detaljer även fast det är 8-bits grafik, så det blir ganska plottrigt i bakgrunden ibland liksom. Det är ändå en grym grafisk stil och
ja, jag tycker det.
Samma som Hotline Miami där, det är...
Absolut. Nej, men jag tycker det är jättekul och som sagt jag ska verkligen spela klart det och ja. Tycker du att storyn lever upp också till förväntningarna?
Alltså det är inte så mycket story att prata om som sagt. Det jag precis drog det här i början, det är ungefär det som storyn är nästan. Man hittar lite så här journal notes och sånt man kan läsa också som liksom flashar ut historien i världen. Men det är ju inte ett jätte så storydrivet spel skulle jag inte säga.
Men det är ganska coola bossar i alla fall, de få jag har mött.
Ja, och bossmusiken är ju fantastisk. Alltså.
Ja.
Riktigt skönt. Den är så tung alltså. Alltså. Ja, men verkligen.
Elektronisk style, eller
hur? Ja, men ja, exakt, det är det ju. Och bossstriden är väldigt varierad också. Väldigt kul. Och det är sådär klassiskt som de gamla spel att man måste lista ut ett mönster i bossen, liksom hur den attackerar dig.
Ja, exakt.
Så att du vet hur du ska skjuta och hur du ska dodge. Och liksom. Det är det här klassiska. Och det
har man ju användning för om man har spelat Symphony of the Night. För det är ju samma sak där.
Så är det ju. Och då är därför jag ville att du skulle spela det. Så att du fick in det här tänket hur man spelar Metroidvania-spel.
Absolut. Och en sak som jag tyckte var väldigt kul också med det här spelet Axiom Verge är att man får ganska mycket vapen på en gång.
Ja.
Det märkte jag. Liksom, i och med att jag inte spelat så himla länge, men redan fått liksom tre olika vapen. Och det kändes jävligt bra.
Att man kan säga hur jag klarat spelet, att det är både plus och minus. För när man klarar spelet, när man har tagit allt, då har man 20 vapen.
Oh,
och jag tror att jag använde 2 eller max 3 stycken av dem genom hela spelet. Så det är väldigt många vapen som bara finns där för syns skull. Liksom.
Men du kan ju tänka dig hur många jävla vapen han säkert satt och gjorde. Och så bara, det är svårt att kill your darlings. Liksom. Och så bara, nej, du får behålla 20.
Jag tar med allt. Liksom.
men skulle man tekniskt sett kunna spela om Axiom Verge och bara köra 2 andra vapen så blir det en helt ny upplevelse, eller?
Alltså, det blir inte en helt ny upplevelse, men du får anpassa dig efter vapnen, för de är väldigt kreativa faktiskt. Det måste jag ge.
Det var det jag tänkte.
Det är de verkligen.
Det var det jag tänkte att det skulle kunna bli lite annan.
Han uppmanar även folk att spela om spelet, för han har till och med lagt till ett speedrun mode.
Ja.
Så ifall du kör det, då avaktiveras automatiskt alla filmsekvenser och liksom allt.
Aha.
Alla story grejer så att man bara kan fokusera på att springa igenom spelet.
Det är ju coolt.
Och det är inga så kul grejer att lägga in sådär i spelet faktiskt.
Det är en timer syn hela tiden också.
Ja, det är också, exakt.
Ja, det är ju grymt.
Ja, men det är väldigt roligt faktiskt.
Det är jättecoolt.
Men det som är kul också med Axiom Verge är att Reggie Fils-Aimé från Nintendo, mannen bakom de legendariska orden
"My body is ready."
Han spelade det här spelet på E3 förra året tror jag.
Ja.
Och han kände sån enorm press då, så han höll på att oj shit, Nintendo måste verkligen göra ett nytt Metroid. Ifall en ensam kille kan göra det här liksom, bara oj oj oj. Så jag hoppas att de gör ett nytt Metroid nu till Wii U, alltså det
kanske
skulle vara otroligt.
Där ser man hur viktig konkurrens är. Det pressar alltid folk att göra det bättre.
Precis. De får försöka sno Thomas Happ från Sony och anställa
honom
för att fixa till det där.
Sätta honom på Metroid-tronen och ge en hatt liksom.
Ja, rädda hela Nintendos fall alltså.
Ja, precis. För det var ju väldigt länge sedan det kom ett Metroid-spel nu, och jag tycker att det syns ganska tydligt för man kollar på Kickstarter. Den här Metroidvania-genren, den är enormt populär på Kickstarter. Det är just för att det är ingen som utvecklar sådana spel längre.
Nej.
Det kommer ju de här Castlevania-spelen som jag älskar på Game Boy Advance, Nintendo DS och så vidare. Men det kommer inga sådana längre.
Märkligt. Nej, alltså det är väl för många som vill göra med AAA-titlarna och försöka skapa nyskapande spelgenre istället.
Ja, exakt. Och därför är det så kul att det finns Kickstarter, för då får jag ändå de här titlarna.
Ja,
så jag är väldigt lycklig över det. Alltså.
Ja.
Du får din fix.
Jag får min fix.
Ja.
Tills Nintendo tar fan tag i det här och fixar ett nytt Metroid så får man leva på det här så länge.
Ja, tror att det blir en 2?
Det tror jag. Det är ett ganska öppet slut ska vi säga, utan att försöka spoila allt för mycket. Så nej, men det tror jag absolut. Och nu har ni motorn och allting på plats.
Så att nu är det bara...
Ja, så nu ska ni nog kunna köra ut det ännu snabbare. Så jag hoppas verkligen att det kommer 2, för jag gillade Axiom Verge riktigt mycket. Som sagt, fixar han bara till de här små detaljerna som har klagat på här med att kanske vara lite för mycket vapen och så vidare och att ljuden är lite hårda, så ja, det skulle vara allt ifall han gjorde nästa spel i typ 16-bits grafik.
Eller
att
just
det, flyttar upp en generation varje gång typ. Det skulle vara jävligt coolt faktiskt.
Ja, det skulle vara grymt.
Ja, men jag hoppas verkligen på en 2.
Då
då är det dags att krypa ner i soffan och slänga över filten över huvudet, för nu är det dags att prata om skräckspel. Som ni alla vet så släpptes ju Slender The Arrival till PlayStation 4 och Xbox One ganska nyligen.
Ja, just det.
Och jag har ju länge varit sugen på det här spelet i och med att det har varit så ofantligt omtalat.
Ja.
Så att jag drog ner det på en gång och kände att det här är någonting som jag ska spela till nästa podd.
Du är även det största horrorfanet av oss, alltså både film och spel, tror jag.
Ja, jag tror nästan det. Alltså jag var extremt mycket för skräck och sånt under min tonår. Jag var liksom helt inne i den här världen med posters. Jag importerade film och sådär. Jag hade en kompis back in the day som jag blev väldigt inspirerad och sådär. Men sen jag blev pappa och har blivit äldre så har det faktiskt avtagit rätt mycket. Så att jag är inte alls lika mycket för det idag som jag var då. Men när liksom det är stora grejer som händer på nätet liksom, och när Konami och sånt släpper skräckspel, då vill man ju såklart spela det.
Och nu kände du att det var dags att utforska myten om Slenderman.
Precis, och jag gjorde faktiskt det. Jag började spela det här och jag hade ju inte någon koll egentligen på vad jag gav mig in på. Jag har ju sett den här Slenderman lite då och då. Men innan avsnittet så gjorde jag lite backstory bara för att se vad myten handlar om.
Ja, du läste på lite.
Ja, jag gjorde det. Och det var ganska intressant faktiskt, för att hela myten om Slenderman bygger egentligen på en historia som en person på ett forum som heter Something Awful. Det dök upp där helt enkelt. Jag tror att han håller på med sån här deviant art och liksom, han tog gamla foton och manipulerade dem och så skapade han den här Slenderman då, som gick viral på nätet och blev väldigt, väldigt stort då på det här Something Awful. Cool. Och det blev liksom att communityn i sig har skapat det här, liksom legenden om det, så att det bygger egentligen på att det är en lång ansiktslös man som stalkar barn i princip. Hans signum då är väl att han är extremt lång. Han har ett ansiktslöst ansikte så att säga, så att det är helt vitt bara. Mm. Och så har han alltid en lång kostym och så slips och så extremt långa armar och ben.
Ja.
Och han kan även teleportera sig och även manipulera barn då framförallt, men folk i sin omgivning och styra dem.
Mm.
Så att det, ja, han är väldigt, väldigt cool,
creepy
faktiskt.
Ja, creepy som fan.
Och då var det ju så också att Parsak Production heter de, en liten indie-studio, tog på sig den här legenden och ville skapa ett litet spel. Så att de skapade någonting som heter Slender The Eight Pages.
Ja, just det, det var det första som kom där.
Jajamän, det kom ut som en gratis download för PC och Mac redan 2012. Där du helt enkelt vaknar upp, går runt i en skog med en liten ficklampa och ska leta efter 8 stycken notes.
Just det.
Och för varje note du tar så kommer Slenderman närmare och närmare dig. Så att du får liksom hela tiden springa runt och gömma dig och försöka liksom bara ignorera honom. Men det är ju extremt bra sound design i de här spelen också, så det är väldigt, väldigt creepy. Och det känns också som att det här spelet är väldigt dynamiskt, för att som sagt, han kan spana på helt ologiska ställen. Plötsligt kan han vara bakom dig, plötsligt står han bakom ett träd. Det är väldigt, väldigt så här, skrämmande och krypande.
Men, har ni sett när Conan O'Brien spelade det spelet?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Jag kan rekommendera alla att gå in på YouTube och kolla på Clueless Gamer Slenderman.
Ja.
Då ser man när Conan O'Brien spelar det. Det är väldigt roligt. Jag säger inte mer.
Men Lilian, vad är det som skiljer då det här Slender The Arrival från Eight Pages?
Ja, då var det då alltså Blue Isles Studios från Kanada som tog på sig att de ville fortsätta med det här spelet.
Ja.
För att Slender The Eight Pages, det blev ju också som ett internetfenomen, så det är ju väldigt, väldigt många som har spelat det och liksom anammat den här kulturen med Slenderman.
Ja.
Det finns, alltså slöker man på Google, alltså folk har ju manipulerat sina egna foton och gjort små kortfilmer på YouTube där de låtsas bli jagade. Alltså det har blivit verkligen en kultur.
Men är det inte alltid så att han står lite i bakgrunden på bilderna?
Jo, men precis. Det är det. Han står ju alltid och iakttar.
Ja, just det.
Och det är ganska kul, för i det här spelet då, som då klassas som en uppföljare till Eight Pages faktiskt. Men i början innan spelet kickar igång så får man liksom, jag kommer inte ihåg exakt vad det är de säger, men det finns en fobi eller en känsla som vi människor kan utveckla, det här med att känna sig iakttagen. Det heter något speciellt, jag minns inte exakt vad det heter nu. Och jag tror alla vi människor har varit med om det någon gång, att det känns som att man blir iakttagen helt enkelt. Det är otroligt obehagligt, och framförallt när vi var mindre kan jag tänka mig.
Speciellt när man har sett en skräckfilm, då kan man gå några dagar efteråt och känna liksom att det står ett japanskt barn och tittar på mig någonstans.
Exakt, och det här är tydligen, alltså det de presenterar i spelet är liksom som att det här är en grej. Att det vissa människor kan känna av det här starkare än andra, och att det egentligen inte är någonting vi inbillar oss. Alltså, vi inbillar oss själva att det ska vara så, men att det egentligen att vi är iakttagna för
det
att
är
vi
typ
känner
ständigt med som står där och
så. Ja, exakt. Mm. Så att redan där så är det liksom så här okej. Ja. Men det här spelet i alla fall då som de har byggt vidare på börjar med att du är en tjej som heter Lauren. Du vaknar bara upp eller börjar bara mitt i en skogsdunge kan man säga. Mm. Du har typ kraschat med bilen. Och beger in i skogen. För det är nämligen så att
naturally.
Ja, typ, precis. För det är nämligen så att hennes vän Kate har varit bortsprungen eller försvunnen kan man säga under en längre tid. Mm. Så att hon ska åka till hennes hus då för att undersöka vad som har hänt kan man säga. Och när hon kommer dit då, efter en lång, lång promenad så kommer du till Kates hus och det är helt tomt. Dörren står öppen, vissa fönster står öppna. Och det ser ut som att någonting har hänt där för att det är målningar överallt på den här Slenderman.
Det vill säga de klassiska tecken på att bara ringa polisen och lägga benen på ryggen och springa.
Exakt, det är det man känner direkt. Men istället då så hittar man massa notes som tyder på att kan du se Slenderman? Jag har sett Slenderman typ och massa grejer. Så då börjar egentligen din resa på att ta reda på vad som har hänt med Kate och ta dig till det här fyrtornet kan man säga. Eller det är ett torn med ett rött sken som är långt, långt i distansen. Så att du hittar liksom ledtrådar för att det är dit du ska ta dig egentligen.
Okej, men hur är själva gameplayet då på vägen till det här tornet då?
Ja, alltså du är ju som sagt väldigt, väldigt begränsad i vad du har med dig för någonting. Du kan ju liksom inte försvara dig. Utan det enda du har är en ficklampa i princip och du kan springa. That's it.
Men
det är det du har.
Slenderman jagar dig då, eller?
Slenderman jagar dig. Efter då du har kommit från det huset, då kan man säga att då kickar den automatiskt in Slender 8 Pages. Då de har gjort som en remaster av det första spelet. Så där kör man liksom, ditt första pussel du får göra är att du ska hitta alla de 8 bitarna.
Aha. Men är det samma stil, alltså grafiska stil? Och liksom...
Ja, så det de har gjort är att det första som kom ut, 8 Pages, var ju väldigt, väldigt basic gjort. Så att de har ju remasterat det och lagt på mycket, mycket bättre sound design och bättre grafik. Fik helt klart, men det är ju väldigt begränsat. Men det i sig, det gör faktiskt ingenting för att det känns störande på något sätt att det är så himla dåligt gjort. Ja, det är inte dåligt gjort.
Det som vi har pratat om tidigare lite med Silent Hill, alltså ettan, det liksom bidrar nästan till skräcken att det är PlayStation 1-grafik. Ja. Det blir typ värre av det. Liksom, på det.
Exakt. Och du har ju som sagt inga naturliga fiender heller, förutom det finns, jag ska inte spoila mer, men det finns ju en möjlighet att dö. Och kommer Slenderman fram till dig för nära, liksom, du stirrar in i hans ögon, då blir du galen och liksom, då är det game over.
Men han är den enda fienden i spelet, eller?
Han är inte den enda fienden i spelet, för som jag berättade så kan han ju manipulera sina offer. Så att han kan styra dem. Så man kan väl tekniskt sett säga att man möter offer senare i spelet. Aha, på olika ställen. Men man kan väl säga att det är ganska repetitivt spelupplägg. För att för varje del du tar dig till, jag tror att det är totalt 4-5 chapters i originalstoryn. Men i The Arrival så har du dessutom bonus-chapters du kan låsa upp som inte är direkt kopplade till den här huvudstoryn, utan där du får reda på andra saker som hänt andra. Ett barn som har försvunnit till exempel, etc. Och de är ganska coola för att du hittar som ett videotape som du stoppar in i en kassettspelare. Och då är det liksom att du spanar därifrån. Så då när filmen börjar, då styr du spelet liksom.
Aha, men det här lirar in lite i vad jag, alltså det jag har sett av det här spelet. Jag tycker estetiken och nästan hela så här bakgrundsstoryn, det påminner ju extremt mycket om filmen The Ring och hela den berättelsen på något sätt.
Ja, men att se ansiktet och då dör man liksom.
Ja, exakt, man kan väl säga att det är lite inspirerat. Men jag tycker det är faktiskt ganska coolt upplägg det där. Och man går ju alltid runt med en filmkamera, det är liksom det du har. Så det är det som är din första person, det är att du har kamerabatteriet och du har din ficklampa.
Men
då
är det som Outlast också.
Ja, kan man säga. Men när du väl kommer till ett nytt chapter, så det är ofta liksom att du ska utföra en viss grej. Du ska hämta 8 pages, du ska kicka igång 5 stycken såna här eller göra såna här saker, vilket kan bli ganska tråkigt.
Ja, det låter väldigt repetitivt.
I längden, framförallt i och med att i spelet så finns det platser som är ganska svåra att du måste köra om det ett par gånger. Och då tappar man liksom den här skräcken. Det är ju alltid så, det är det som är så svårt med att göra skräckspel, att det får inte vara för enkelt, men det får inte heller vara för svårt, för blir det för svårt och du måste köra om, då försvinner ju hela skräcken.
Precis.
Men jag måste ge dem en stor cred till att de lyckas fånga en fantastisk atmosfär och stämning. Alltså när man väl börjar spelet och bara går längre in i skogen och man känner hur det blir mörkare och mörkare, och det är som ett tryckande vakuum sounddesignmässigt hela vägen i spelet. Och det finns framförallt i ett av de här sidor-chapterna också, när du går in i ett hus, och det är verkligen som att du får lock för öronen. Alltså det är väldigt, väldigt snyggt gjort. Man känner liksom att här har någonting fruktansvärt utspelat sig. Så det är väldigt coolt faktiskt.
Mm. Jag som är stämningsjunkie, det här låter ju rätt passande för mig det här spelet.
Alltså i och med att det är så himla billigt och det är inte så himla långt heller.
Alltså jag har hört 20 minuter ifrån vet vad man ska.
Ja, fast då speedrunnar du något av helvete.
Jag har hört att alltså, egentligen typ är bara 20 minuter, men AI är lite sådär, så spelutvecklaren gör det onödigt svårt för det egentligen. Mm. Jag såg lite klipp på en som körde på YouTube. Mm. Han åkte bara upp i en hiss, så kom den gubbe dödan när han kom upp i hissen. Det var så här, aha. Han har liksom inte en chans att försvara sig, för AI är helt så här, ibland är det väldigt unfair liksom. Ja. Du kan bara hoppa på det helt plötsligt så där.
Det kan man säga, alltså, på så sätt är det väldigt dynamiskt, som jag nämnde tidigare, är även det här The Arrival också, för att till exempel det här första kapitlet då, när du ska hitta alla dina notes, de här notesen är utspridda hela tiden. Så att du kan gå till ett ställe där det var förra gången, då kommer det inte vara där den här gången.
Aha, det är randomiserat.
Det är randomiserat, och inte nog med det, så förändras skogen hur den ser ut. Aha. Så att du kan aldrig liksom lära dig hur skogen ser ut. Häftigt. Så att på så sätt så blir det alltid liksom, jag vet ju inte hur många gånger man kan köra ut innan man stöter på samma pattern liksom. Men alla gånger jag har kört nu så har det alltid varit olika, och man blir väldigt förvirrad. Och det är ju väldigt creepy när du kommer upp liksom till 7 notes, så du vet, shit, jag har en jävel kvar. Och det hela skärmen skakar, för att han är i närheten, han kommer närmare hela tiden. Och du måste liksom försöka se vart du ska, och så plötsligt bara springer du in i honom, så är det game over liksom.
Okay. Ja, det känns lite som att hela det här spelet är skapat för att streamas på Twitch typ.
Ja.
Det är samma sak, men det finns ett annat PC-spel som heter Five Nights at Freddy's. Det är också samma sak. Det bygger på väldigt så här, enformig liksom uppdragsupplägg, alltså väldigt enformt gameplay, men det går ut på att folk ska sitta och streama det här, och folk ska sitta och kolla på liksom, och skratta åt när personen som spelar blir rädd och så vidare.
Ja.
Det känns verkligen som ett spel som är skapat av internet för internet på något sätt.
Jo, men det kan man väl faktiskt hålla med om lite grann. Och det som är roligt med det här också, om man kör det på PC, är att det har ju faktiskt stöd för Oculus.
Ja, det är ju coolt. Det måste vara sjukt läskigt.
Ja, det är fruktansvärt. Och på tal om att vara läskigt, jag har ju faktiskt inte kört klart sista biten. För det var faktiskt ställe igår kväll när jag satt helt nedsläckt och körde, och man kommer ner i en jordkällare där liksom lamporna blinkar extremt mycket. Så att plötsligt kan det släckas liksom i ett par sekunder, och så tänds det bara. Och du vet aldrig vad som står framför dig. Och det är så fruktansvärt trångt och vidrigt där nere. Så att jag pallade inte mer. Så att jag stängde faktiskt av.
Men bortsett från det då, har du haft kul med spelet?
Alltså, om man är skräckfantast eller bara är väldigt nyfiken på den här legenden, som jag tycker man bör vara, så tycker jag man ska spela igenom det. Och gör det med öppet sinne. Gör det helst själv i nedsläckt med hörlurar. Då kommer du få dig en hårresande resa, det kan jag lova dig.
Jag har spelat en ny gammal goding, och det är Trine Enchanted Edition.
Yay.
Och det är ju ett spel som kom 2009, så det är ganska gammalt. Men de piffade till det nu till PS4.
Ja.
Och Trine Enchanted Edition som kom nu då är, alltså det är egentligen mer av det goda. Det är i princip exakt samma spel och upplägg. Det är ju då, man spelar som 3 olika karaktärer. En thief, en magiker och en knight. Och det är otroligt kul det här spelet, för det är ju i 2D och det är extremt mysig grafik.
Ja, det är verkligen fantastiskt.
Det är de största plussen med spelet, tycker
jag. Alltså jag körde faktiskt 2:an i 3D på riktigt med 3D-briller i kolsvart rum. Alltså det var så häftigt alltså.
Ja, coolt.
Ja.
För det är ju sidescrollande 2D annars, som man kör då i co-op med varandra. Och jag och Storion körde igenom då det här Trine Enchanted Edition, som är då en remake på det första PC-spelet. De har byggt om det från grunden i Trine 2s motor.
Just det.
Och som du sa där, Storion, alltså stämningen och grafiken är ju bara så jäkla mysiga. Alltså.
Ja. Jag ser det här som den spirituella, alltså stämningsuppföljaren till Fable.
Ja,
alltså,
för det är,
och musiken ligger och bubblar som en härlig liten, alltså, mysfaktor där bak hela tiden.
Musiken är väldigt lik Fable-spelen också.
Ja,
och hela liksom stilen känns här, vad som kallar det, brittisk fantasy. Typ.
Ja, på något och så sätt. Är det inte en brittisk berättarröst igenom också?
Jo,
en riktig mysfarbror.
Ja, det är det fan.
Som sitter och läser. Ja, absolut.
Storyn är ju inte så där supermäktig spelarna, alltså som man letar efter artifacts då för att återkalla Trine, den här
magiska grejer.
Magiska grejer kan man kalla det. Och man får ju då lite story interaction mellan uppdragen, men alltså spelets stora plus är att man löser pussel ihop.
Ja. Mm.
Så thiefen har ju då en grapple hook som kan komma upp högt, skjuta eldpilar och tända saker.
Och konstigt nog var det inte jag som körde som thief.
Nej.
Även fast det var en grapple hook inblandad.
Mm.
Du är ju grapple hook guden.
Ja.
Men jag är extremt förtjust i pilbåge, så jag tror att jag tog det kortet då.
Ja, så jag lät dig få soja då.
Soja, ja. Ja, men du körde ju då som Amadeus magiken.
Ja, just det.
Och du kunde ju, då kan man då bygga broar med så här plankor,
boxar,
karriera kuber.
Mm.
Man kan dock inte i Try and Enchanted Edition kan man inte attackera fienderna.
Nej, det var lite
man
konstigt.
Kunde i tvåan, och det är lite synd.
Mm. Ja, de la väl till det i tvåan. Jag kan tänka mig att många klagade på det i ettan.
Mm.
Ja.
För i tvåan la de till det att man kunde liksom lyfta upp fienderna med magi och kasta ner med stup och sådär.
Ja.
I ettan kan man inte göra något av det. Man är helt försvarslös. Så om jag mötte en fiende, fick jag bara stå där och bara, ja, kom och hjälp mig.
Ja, men det var rätt mysiga så här, man stod upp och täckte dig alltså på en plattform och sköt pilar.
Mm.
Det är det som är kul, för tjuven är ju liksom utforskning och combat.
Mm.
Knighten då, Pontius
heter han.
Han är ju ren combat. Han har ju ingen pussellösning kan man säga.
Så han är absolut tråkigast att köra med.
Ja. Ingen kör ju med honom.
Nej, han är tråkig.
Jag vet inte vad det är. Det är någonting med hans karaktär också. Han är lite tjock och
stöddig.
Lite dum.
Och han är ganska otrevlig liksom.
Det är lite kul med hans sköld dock, när man kan flyga med den. Det är ganska coolt.
Ja, det är lite kul, man kan sväva med den. Ja.
I ettan gick väl inte det, va?
Nej, det kanske inte, men tvåan gick det.
Ja, just det.
Absolut.
Det var mycket som var bättre i tvåan, men alltså, jag tycker ändå allt som allt att ettan är ju mer av det goda.
Mm.
Och du och jag satt ju i två sittningar och klarade det.
Ja.
Kul
så
alltså.
Du var ju tyvärr lite kortare än tvåan.
Alltså stora anledningen till att jag inte körde klart tvåan, det är för att jag tyckte det var för långt. Jag spelade det faktiskt under julen, när PS4 kom ut, 2014 där.
Mm.
Den julen, jag och min tjej körde det tillsammans, och det var liksom första co-op-spelet vi lirade.
Mm.
Och det var så supermysigt under jul att sitta och lira Trine 2 tillsammans och lösa pussel. Och det var liksom första gången hon riktigt introducerades till co-op-spel också.
Jaha, okay.
Så jag skulle verkligen säga det. Sitter man där hemma med en tjej som kanske inte är så intresserad, eller kille för den delen, så kan det här är ett perfekt spel att liksom locka fram den yngre spelaren igen faktiskt.
Ja,
det är väldigt bra introduktion i och med att det är blandning pussel, mysstory, mysgrafik, fantastisk musik. Trine-spelen är grymma faktiskt.
Men ledordet är helt enkelt mys.
Men det ni sa om storyn där, som sagt, den utspelar sig mellan varje bana, så läser den här narraten upp lite vad som händer liksom.
Ja.
Och det känns som att det här är ett spel man ska köra korta sessioner.
Mm.
Alltså ifall du sitter och spelar i flera timmar i rad, till sist tappar du helt intresset för vad någon säger. Jag vet fortfarande, vi klarade ju Trine 1 nu, jag har fortfarande ingen aning om vad fan som hände, men det spelar inte så jävla stor roll. Alltså, det är egentligen gameplayet och den här co-op-upplevelsen som är liksom the main draw med det här spelet.
Alltså det lilla jag uppfattade och hängde med, så var det just där, oh, they're going to the forest to go to the castle.
Ja,
when
precis.
They get to the black castle, bla bla bla. Alltså, det är ju sagoman.
Ja, men det är riktigt saga liksom. Ja, absolut.
I och med att jag bara har kört tvåan, är det värt att spela igenom ettan också?
Jag skulle säga så här, alltså, gillar man Trine 2 kommer man gilla Trine 1, eftersom det är samma spel.
Mm. Men om man gillade Trine 2 men sen tröttnade för att det var för långt, skulle man då lira Trine 1?
Ja, det är kortare Trine 1.
Det är kortare, för att tvåan som kom var ju Complete Story kallades den. Det var
alltså,
ju också
den var otroligt
DLC.
Lång. Ja, men jag minns det när vi hade känt så här, shit, nu är vi nog snart i slutet liksom. Mm. Och så kollade vi upp hur långt det var kvar. Då var det så här, ja, men det är 3 timmar kvar.
Ja.
Vad helvete liksom.
Ja,
men sen dess har jag inte kört.
Det som är lite tråkigt med spelet också, det är ganska enformigt.
Mm.
Och då har jag med det här som jag sa, att man ska liksom inte spela i längre sessioner.
Mm.
För gameplayt går bara ut på att man ska ta sig framåt hela tiden.
Ja.
Alltså det är ingenting mer än det. Och ofta går det ut på att jag som trollkarl ritar några sådana här kuber och bygger upp dem så John kan hoppa upp där. Eller så svingar sig John bara vidare. Liksom. Det är så här, man ska bara ta sig framåt, och det är lite samma sak hela tiden, så det kan bli lite tröttsamt.
Det var det jag kände också när det var så himla långt och Complete Edition 2.
Ja. Nej, men det ska bli kul nu, för de utannonserade ju Trine 3 ganska nyligen.
Mm.
Och då ska de äntligen ta steget in i nästan 3D i alla fall. Det är mer så 2,5D-grafik, så man kan liksom gå in i djupled i bilden också. Ja. Mm.
Men det är nästan 3D, för att det var ju några gånger man kunde sväva liksom bakifrån.
Ja, vissa passager är ju 3D, fast det är ganska låst kamera, så det är inte helt fritt så super Mario 64,
nej,
3D liksom.
Nej.
Men det ser ju verkligen grymt ut, trean måste jag säga, av den här reveal-trailen de har visat upp.
Ja, men det här är ju också det naturliga steget. För jag menar, som du var inne på, Victor, att du kände att nästan lite enformigt. De kan ju inte göra ett tredje exakt likadant spel.
Nej.
De måste göra någonting nytt. Och det tycker jag definitivt är rätt väg att gå. Att utforska 3D-världen.
Ja, och när det varit mer liksom 3D-aktig grafik nu, det ser verkligen ut som att, oj, nu ser det ut som att det är en stor utvecklingsstudio som har gjort det.
Alltså det ser ut som en AAA-titel nästan.
Ja, men verkligen. Alltså det är enorm känsla för detaljer. Och det är det även i Trine 1 och 2, tycker jag.
Ja.
Alltså bakgrunden och så här, det ser ut som fina liksom målningar och så där.
Ja, det är fantastiskt bra.
Jättehäftigt.
Och det känns väldigt unikt för det spelet, tycker jag.
Ja, men verkligen. Men själva gameplayet känns ju lite som The Lost Vikings som Blizzard gjorde på 90-talet.
Gamla godingen.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns
när man
det.
Körde som tre vikingar med olika egenskaper som skulle liksom hjälpa varandra framåt. Det är ju lite... Trine känns ju som en liksom spirituell uppföljare till det på något sätt, tycker jag.
Jag hyrde det till Mega Drive ute på landet en gång.
Ja.
Det var jättemysigt.
Men det var jävligt kul, kommer jag ihåg, faktiskt.
Ja. Det var riktigt kul att höra om vad ni tyckte om Trine och även nyheten om Trine 3.
Ja.
Förra veckan blev ju Victor utmanad att spela Thief. Så nu ska vi få reda på vad han tyckte i Jag har aldrig spelat.
Ja, då är det dags att kolla med dig nu, Victor. Jag utmanade ju dig förra veckan med Thief, förra årets gömda juvel. Vad tycker du?
Alltså, jag skulle ju till en början inte vilja kalla det för en juvel. Det tycker jag att jag spelat lite för mycket cred faktiskt. Men absolut, jag håller med om att det är bra. Jag såg fram emot det väldigt mycket när PlayStation 4 skulle släppas. För det var ett av release-spelen nästan. Eller det sköts väl upp någon månad där för mig. Men jag tänkte liksom, oj, det här ska bli så jävla nice att köra när det kommer. Det ser ut som att det är gjort för sådana som dig och mig i historien som älskar stealth liksom, till varje pris. Och det påminner även väldigt mycket om Dishonored som jag gillar.
Just det.
Men då när det väl kom så fick det ju väldigt dåliga betyg.
Blandat.
Ja, okej. Blandat.
6, 7, 8 varierar
kraftigt. Jag är diplomatiskt kraftigt. Blandat. Och jag kände att nej, men det här blir nog inte så jäkla bra. Så jag väntade ganska länge med det. Och du hypade upp det för mig i storgången ganska mycket. Så fort det blev rea så köpte jag det faktiskt. Så jag har redan kört det här spelet. Så det är inte riktigt i linje med jag har aldrig spelat. Men hur som helst. Nu när jag gav det en andra chans så måste jag säga att det har liksom gått lite upp och ner för mig. Kan man väl säga. Du var ju hemma hos mig där storgången och spelade lite tillsammans med mig. Vart liksom pusha mig över kanten att komma igång med och köra
det kan
en gång
behövas
till.
Ibland.
Ja, men jag kände att det skulle behövas. Och det som det här spelet gör bra, det är ett riktigt genidrag så jag kan tänka mig att säga till och med. Det är den här swoop-grejen man kan göra. Det är alltså att när du spelar så kan du liksom glida framåt och glida bakåt liksom så här, en väldigt så här, svepande rörelse i skuggorna. Och den personen som kom på det är ju ett riktigt geni.
Så att till exempel om du går då vid en dörr karm kan man säga och så ser du att någon står där, du kan bara swoosha in till vänster för att inte bli ställd.
Man kan gå bakom en så här vakt och så kan man swoopa fram och liksom pickpocketa dem och sen swoopa bakåt igen.
Ja, det är coolt.
Ja, men det är riktigt, riktigt snyggt gjort.
Man känner sig lite hjälplös ibland med stealth-spel, att man är lite fragil, men just den här swoop-känslan ger en perfekt balans till att det känns lite som en sagogrej just att flyga med skuggan.
Ja, men verkligen, exakt.
Det är underbart.
Det är därför jag tror att du gillar det här spelet så mycket, John. Det vi var inne på mycket förra veckan där, att du lever in i spel. Det här spelet är gjort för någon som du, måste jag faktiskt säga.
Ja, men till exempel också det här att man ser händerna hela tiden.
Ja, men det är coolt.
Det gör ju verkligen att precis, du satte det verkligen huvudet på spiken, att det är därför jag blev så kär i det här.
Ja.
Att jag kände att jag var inne i spelet.
Ja, jag kan verkligen se det framför mig när du sitter där och spelar.
Absolut, och jag hade den här pilbågen på ryggen och jag swoopade, jag tog på tavlorna, kände efter lås. Jag ryser av lycka när jag bara pratar om det.
Ja.
Jag måste bara fråga då, för en kille som inte har spelat en enda frame av det här spelet, vad handlar det om?
Man spelar alltså som mästertjuven Gareth då, som i början har sin apprentice med sig på ett mission. Hon är lite så ung och kaxig, Erin heter hon. Och någonting går fel under uppdraget och hon hamnar i någon sorts så här ritual typ. Faller genom ett glastak och landar mitt på bordet där några så här äldre visa män håller på att göra någon så här magisk ritual. Så man tror att hon dör där och du blir också så här avsvimmad. Så vaknar du upp några veckor senare och ska liksom lista ut vad som hände där egentligen och leta efter Erin. Och det spelet gör bra, det är just, de kör liksom missions. Och alltså själva huvuduppdragen, varje sånt här chapter, de är ju riktigt välgjorda. Då påminner nästan lite om Hitman-spelen.
Coolt.
Att du kommer till ett hus eller en miljö och du vet att ja, men jag ska dit, det här är mitt mål. Och så får man liksom hitta en egen väg dit. Mm. Och det är det spelet gör absolut bäst, måste jag säga.
Infiltrationen av uppdraget, så att säga.
Ja, men absolut. Men det som spelet gör mindre bra, det är att emellan missionerna, då kan du ta sidouppdrag och så vidare i en ganska stor stad. Mm. Problemet är bara att den här staden, den är liksom inte open world, utan den är uppdelad i typ 3-4 sektioner. Ah. Och det är ganska långa laddningstider mellan de här olika sektionerna. Och stan är liksom, den ser nästan likadan ut överallt, så det är väldigt lätt att bli vilsen.
Ah, okej. Okay.
Mm. Och det är en riktig bummer. Och det som dessutom drar ner spelet ännu mer, och som verkligen skadar en sån som jag är, som är en sån här som vill göra allt, det att spelet kommer inte ihåg vart du har varit någonstans. Så för jag har hittat ett gömt rum i stan där jag har fått liksom skruva upp en så här vent för att komma in i en ventilation och ta mig in någonstans. Mm. Och så kommer jag dit en timme senare till samma ventilation. Då är den liksom igenskruvad igen. Aj. Och så ifall jag skruvar upp den och går in där, då säger Garrett, alltså huvudkaraktären, han säger samma saker som när jag gick in där första gången. Så det är extremt lätt att bli vilsen.
Aj.
Ifall jag hade kommit dit så såg jag att den där ventilationen är uppskruvad, då hade jag vetat att men där har redan varit. Mm. Nu är chansen väldigt stor att man går och liksom gör samma sak om och om igen, och då blir man bara lack till sist.
Jag kan hålla med om det där, men jag tyckte ändå om staden, för att om man spelar väldigt mycket och kommer in i det, och jag minns hur otroligt inne jag var i det spelet, då hittar man till slut och då känner man sig ännu coolare att man verkligen kan staden on the back of your hand liksom.
Mm. Alltså, så sagt, jag har ju klart lite med en halva spelet nu, och nu börjar jag känna lite att jag faktiskt hittar i staden. Ja, men det är alltså fortfarande en sån fruktansvärt ointressant stad, måste jag säga. Alltså, det finns ju ingenting kul att se någonstans. Allting är bara mörkt, tråkigt.
Det är ju ett deprimerande spel, kan jag säga, Lilian. Ja, men det, alltså, det är riktigt mörkt.
Jag minns ju när ni började prata om det, jag kollade på det, jag bara, shit grabbar, det här kommer jag aldrig köpa. Alltså, please, utmana inte mig i det här.
Och sen en sak som jag trodde skulle vara ett ganska stort plus i spelet, det är att utvecklaren har gjort så att man kan ställa in väldigt mycket själv när man börjar spela spelet hur man vill spela. Man har till exempel en special ability som heter Focus, som gör så att du kan se gömda knappar och se vilka föremål du kan ta och så vidare.
Ja.
Jag valde att köra utan den för jag tyckte det känns som lite fusk. Men då blir liksom spelet helt omotiverat svårt.
Okay.
För det jag tänkte då var att men då kommer jag säkert få tänka själv så att ifall jag har ett kassaskåp så har jag en fälla där. Vart skulle jag sätta knappen i så fall ifall jag skulle vilja avaktivera den här fällan? Mm. Ja, men då kanske jag skulle sätta den under mitt skrivbord. Så får man tänka liksom logiskt och gå dit och kolla. Och nu hamnade jag i en sån situation häromdagen att det var en fälla sådär, och jag tänkte men då är väl knappen någonstans här inne i rummet, kanske bakom en bokhylla eller någonting. Och så jag gick runt och kollade allting och jag fattade ingenting. Till sist var jag tvungen att kolla på en guide på internet så jag skulle komma vidare. Då satt knappjäveln typ ett kvarter bort på ett annat hus. Det är så här, hur ska jag kunna lista ut det?
Ja.
Och det ser man ju då, ifall jag skulle haft Focus och använt det, då hade jag liksom sett en så här, en kabel i väggen, om så att säga. Då hade jag bara kunnat följa den bort till boxen. Men nu när jag körde utan Focus och försökte tänka själv, då var det liksom helt omöjligt.
Antiklimax där.
Ja, men verkligen.
Ja, det är lite ologiskt faktiskt.
Och sen måste jag också säga att waypointsen på kartan, och även kartan, det är ju liksom systemet från helvetet alltså. Man kan se en waypoint peka på ett hus, och så ska man försöka ta sig dit, och det är liksom helt omöjligt att lista ut hur man ska ta sig till den waypointen. Och så visar det sig att man ska egentligen inte ta sig till exakt där den är, man ska ta sig liksom någonstans i närheten bara. Det är jättesvårt att tolka det där alltså.
Okay.
Ja, de har gjort det onödigt komplicerat.
Ja.
Och, men grejen är också att det kräver ju lite av spelarna just det här att lära sig staden.
Ja.
Och så fort du har lärt dig staden, då hittar du ju. Men vägen till att lära sig, jag håller med dig där faktiskt, att det är ett otroligt dumt system.
Ja, men jag skulle, alltså, det enda jag satt och tänkte på när jag spelade det här spelet häromdagen, det är att jag skulle vilja dra en jämförelse till Kalanka på julafton. Den här Musse Pigs, när de är på husvagnssemester där.
Ja.
Den första scenen så ser man att de kampar med sin husvagn och så är en jättefin så här, bild i bakgrunden.
Ja,
så men så åker de därifrån, då fälls den här bilden ihop och så visar jag att det är bara en kuliss och det bara skit där bakom. Lite så känns Steve för mig också. Det är en jättefin kuliss. Men sen när man väl börjar spela så bara, okej, det här var inte så jävla kul som det såg ut och som de har sagt till mig att det ska vara.
Då var min magkänsla helt rätt om det här spelet.
Ja, men det är absolut. Och sen var det lite roligt för mig, eller inte roligt då kanske, att få köra ett tillspel på 1800-talet nu. Det är The Order, Bloodborne och Thief nu, så det känns lite så här, jag har sett den här settingen nu den senaste månaden ganska mycket.
Ja, jag förstår det.
Nej, men jag börjar värmas upp lite till Thief, måste jag säga.
För det är när du väl kommer till uppdragen, så har det känts när jag pratat med dig, att det är på uppdragen du trivs i spelet. Det är då det är kul.
Ja, men det är uppdragen som är bäst.
Ja.
Men man känner att spelet är lite stressat gjort. Och det är just de här övergångarna mellan de här olika stadsdelarna är ganska långa laddningssidor som sagt också. Och de försöker maskera det genom att ifall du ska ta dig från en stadsdel till en annan, kanske hoppa in genom ett fönster. Då bryter du upp fönstret, så måste du peppra på liksom en knapp för att öppna fönstret, men det är bara maskerat laddningstid. Och det är liksom såhär,
det är svårt.
Förstår du mina.
Lite sådär alltså.
Har du körde du den här banan? Jag ska inte spoila något för alla som inte har spelat Thief, men den här banan som jag tyckte väldigt mycket om, vad tyckte du om den?
Ja, den var ju fantastisk.
Visst var den det?
Ja, men det var den verkligen, väldigt stämningsfull. Och som sagt, det är svårt att prata om den utan att spoila någonting nu, men det var en väldigt stämningsfull bana som utspelades på ett asylum.
Ja, coolt.
Och där drog de ändå in lite så här skräckgrejer också. Coolt. Tyvärr är med lite monster. Stort minus, men bortsett från det är en väldigt, väldigt cool bana.
Men det är så modigt att slänga in en skräckbana mitt i spelet när man tror att mekaniken är samma för varje uppdrag.
Ja.
Plötsligt kommer det där uppdraget som lite skräckfokus och då, jag blev mindblown av den faktiskt.
Ja, nej, men det var faktiskt lite häftigt, det måste jag hålla med om. Mm. Absolut.
Ja, men då faktiskt är det ju din tur, Viktor, eftersom jag utmanade dig i Thief,
yes,
att utmana någon av oss.
Så. Ja, nu är det dags för mig egentligen. Och då har jag valt här. Jag har velat lite fram och tillbaka, för jag vet att Lilian ska åka bort nu. Men då kommer jag samtidigt på ett spel som skulle passa dig väldigt bra.
Oj då.
Så jag har faktiskt valt att utmana Lilian ändå.
Oj, vad roligt.
För du pratade för några veckor sedan om dina första steg in till JRPGs.
Oj, oj, oj.
Och då spelade du Final Fantasy Type Zero.
Jajamän.
Och det kanske inte är det bästa valet att hoppa in i direkt.
Nej.
Så jag tycker istället att du ska ta med din PlayStation Vita på planet, så ska du ladda ner Final Fantasy 6.
Cool.
En riktig klassiker som både jag och Storjon har spelat.
Jäklar. Åh, herregud.
Som jag tycker att du ska uppleva. Och det är nog ett bättre rollspel att börja med, tror jag.
Ja, jag har hört fantastiskt mycket om det här. Och jag har hört att både 6:an och 7:an klassas som de bästa Final Fantasy.
Exakt.
Och 7:an kommer ju nu till PS4 ganska snart, om några månader också.
Exakt.
Så jag kan väl tänka mig att 6:an kommer göra det också.
Jag skulle vilja säga att Final Fantasy 6 är ju det sista 16-bits Final Fantasy. Och den gjorde liksom allt som var bra med 16-bits-spelen, alltså till det perfekta spelet. Så jag skulle vilja säga att du är en av världens bästa spel framför dig.
Oj.
Så du kommer nog få en trevlig flygresa, hoppas jag. Verkligen. Så
dundermys alltså.
Får vi diskutera det här i nästa avsnitt. Det ska bli väldigt spännande att se vad du tycker om det.
Så ni vet att jag kommer sitta där i Chinatown uppe i min flat och spela Final Fantasy 6 på vitan. Alltså.
Oj.
Med benen uppe på skinnsoffan. Alltså.
Ja. För du har ju även börjat spela, eller du testade Final Fantasy 15-demot nu också, eller hur?
Jajamän, det gjorde jag förra veckan. Och jag, för någon som redan ser fram emot det spelet enormt mycket, bara av att sett de små trailersarna, så ser jag ännu mer fram emot spelet just nu. Det enda som jag är väldigt nojig för är, det är fortfarande, alltså det är så, jag vet inte varför de gör det. Alltså spelet är jättesnyggt. Och jag valde faktiskt att spela demot med japanska rösterna, för engelska rösterna var inte alls bra. Japanska var mycket, mycket bättre. Och det är verkligen gorgeous. Och det är coola stridssystem och sånt där. Men återigen, alltså framedipparna i det här spelet är bedrövliga.
Fast det är väl ett ganska tidigt demo, tror jag.
Det är ett ganska tidigt demo. Det är väl därför jag fortfarande har hoppet uppe. Men jag menar, när jag spelade Type Zero, alltså det är ju ganska dåliga frames där också. Och i ett sånt här spel där det är så otroligt snabba fighter.
Ja, det är Devil May Cry stuk.
Alltså det är riktigt snabba fighter, alltså med snabba knapptryckningar, och det är mycket som händer på en gång, och man vill gärna kunna känna sig liksom fri. Man känner sig extremt låst även i det här demot då, för att framesen dippar så mycket. Och det blir kaos, man ser inte riktigt vad som händer, men miljöerna, och jag tror att hela storyn i sig kommer, alltså det kommer bli riktigt, riktigt bra Final Fantasy-spel.
Okay,
så det kan jag varmt rekommendera faktiskt.
Men du har även varvat det med lite ett lugnare spel från också Square Enix ju. Life is Strange Episode 2 har du ju lirat, eller hur?
Yes, det har jag gjort. Och det märks att spelet börjar ta form nu. Storymässigt. Alltså episode 1 är ju jättemysig, och man kommer in i det hela sfären som Life is Strange har skapat. Och det börjar bli mer och mer fördjupat, och det är faktiskt första gången som det här systemet med att spola tillbaka i tiden, det är faktiskt första gången jag hamnade i en situation där jag inte kunde rädda situationen. Så att det här som vi var rädda för, att men det kommer bara vara att spola tillbaka och hej och hå, det är inte riktigt så himla linjärt som vi hade förväntat oss.
Det känns så skönt att höra.
Ja, och det gjorde verkligen att jag tror att de här valen kommer påverka mycket, mycket mer än vad vi har förväntat oss.
Jag har inte börjat spela episode 2. Nu börjar jag se fram emot det mer.
Det tycker jag definitivt. Och jag får väl säga så här då. Se till och häng med vad folk säger till dig. För att det här är ett sånt tillfälle där man trodde liksom att men det här kan jag rädda. Men det går inte riktigt som man har förväntat sig. För att jag kan inte spoila för mycket, utan du får bara helt enkelt spela spelare, men jag är väldigt väldigt peppad på fortsättningen. Det känns som det börjar ta form nu. Det är synd bara att de släpps så himla långt ifrån varandra.
Ja, det är trist.
Men å andra sidan har jag så extremt mycket annat att spela, så att det blir lagom på något sätt med en episod i typ månaden eller vad det
blir. Det är så skönt att det bara dimper ner så liksom.
Ja, jag tycker det också. Så att nej, jag ser fram emot fortsättningen, så spela episod 2.
Medan du ligger på en soffa i Chinatown och spelar Final Fantasy 6 och lever livet, John, så kommer jag köpa Pillars of Eternity och mysa med det.
Ja, just det.
Det här är ju då ett crowdfundat spel för som Obsidian utvecklar.
Ja, de gamla legendarerna.
Ja, legendarerna. Och så jag vet ju att det är kvalitet jag går in i här. Det har ju fått drömrecensioner och det ser ju ut att bli exakt som Dragon Age. För det är ju de som har gjort Baldur's Gate, eller hur, Victor?
Ja, exakt. Jag tipsar dig om det här spelet, för de gjorde ju Baldur's Gate när det väl begav sig. Och det är ju Baldur's Gate som har legat som grund för Dragon Age. Just så det, alla vet ju vad du tycker om Dragon Age. Så jag tyckte att det här skulle passa dig helt perfekt. Så jag är väldigt nyfiken på vad du kommer tycka om Pillars. Alltså.
Ja, alltså, till och med jag som aldrig har spelat något liknande, alltså, jag var ju nästan hovrad över köpknappen och få med mig på flyget till New York också. Ja, så jag får se om jag joinar din klubb där.
Ifall jag spelade mer PC-spel så tror jag faktiskt att jag skulle köpa det också.
Ja.
Det ska bli enormt intressant att se vad du tycker.
Otroligt kul, se fram emot det.
Men fram tills dess skulle jag också vilja avrunda med en god nyhet till dig, Storion.
Alltså?
Det är nämligen så att Shenmue 3 är på väg nu. Nej, jag bara skojar. Men de har lagt in ett skin till Dead or Alive 5 som man kan köra som Ryu och Landi. Så man äntligen kan få fightas de här två karaktärerna emellan och avgöra liksom vem som skulle vinna den striden.
Viktor, bristen på skratt här är att du skämtar om att Shenmue 3 är på väg.
Och är det förbjudet?
Om man gillar Shenmue så skojar man inte om det.
Så det var fan, det var taskigt.
Det var hårt. Men nu ska jag lugna ner mig och jag bara säger, fan vad kul.
Ja.
Äntligen får se hur jag har Suki i HD.
Och att se honom spöa Landi också.
Ja, det kommer bli magiskt.
Det måste ju vara en dröm.
Ja, det var en jättekul nyhet.
Settle the fight once for all, alltså. Oh, du kommer aldrig få någon Shenmue 3, din stackare.
Ja. Ja, nej, men det här är i alla fall ett steg. För grejen, de smyger ju in Ryu Hasuki lite här och var. För han var ju med i Sonic All-Star Racing.
Ja, just det. Han körde gaffeltruck.
Körde gaffeltruck. Och jag menar, alltså, sådana här små grejer kan skapa intresse bland folk som inte kan Shenmue.
Ja. Ja.
Och då plötsligt så kan det komma en HD-remake och sen plötsligt kanske det kommer en Shenmue 3.
Ja.
Så vi får se. Ja. Men kul nyhet.
Ja. Ja, men då är det dags att avrunda det här avsnittet då.
Jajamän.
Lilian, du får ha det så otroligt bra i New York nu.
Uff, det ska jag ha.
Lägg upp lite bilder på Instagram.
Ja, det ska jag absolut
där
göra.
Där finns vi som vanligt på Instagram, Twitter och Facebook.
Yes. Precis.
Så vi ser fram emot att prata för er igen om 2 veckor, så får alla ha det bra tills dess.
Jajamän.
Ta hand om er.
Ta hand om er.
Hej då.